Discover Canada's most compelling true crime stories with True North True Crime.
Join hosts Caitlin and Graham as they delve into gripping cases of murder and disappearance.
My brother was such a huge light in everyone's life that he touched.
Through in-depth research and exclusive family interviews, uncover the truth behind the headlines.
I will never stop until I find out the truth. Until I'm 6 feet in the ground, I will never, ever stop.
True North True Crime is available right now wherever you listen to podcasts.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Alltså, jag tycker rent allmänt att det var ett obehagligt samtal. Det var någonting extra obehagligt i det här som kanske var för att jag blev väldigt pressad och kände mig utsatt.
En förmiddag i början av april år 1995 arbetar Thomas Hibolin i receptionen på Uppsala universitetsbibliotek. Plötsligt ringer telefonen. Och just det här samtalet är ovanligt. Kvinnan som ringer vill ha specifik information om visningssalens värdefullaste föremål.
Ja, hej. Jo, jag har en fråga. Visst är det hela silverbivan som ligger inne i montern i er visningssal?
Hon presenterar sig inte. Jag svarade då att det inte var hela silverbivan som låg i montern. Men det vägrade hon tro på och frågade rakt ut om jag ljög.
Ljuger du för mig nu? Vart ligger resten?
Då svarade jag att jag inte visste. Hon lät väldigt hetsig och var pådrivande.
Varför kan du inte säga det? Vad har ni för öppettider?
Jag undrade nästan om människan var psykiskt sjuk. Jag tror det var så att hon till slut bara slängde luren i örat på mig.
Några dagar senare kliver två unga män in i visningssalen och slår sönder montern med en hammare. Gärningsmännen sprutar tårgas mot studenter och försvinner sedan spårlöst därifrån. Med sig har de en av världens dyrbaraste kulturskatter.
För mig så stod det ju klart att det här var sensationell stöld.
Det här var en magnifik stöld så tillvida att det dröjde inte länge innan hela Europa kände till den här stölden.
Rikslarm utfärdas och universitetet utfäster en belöning på 100 000 kronor. Händelsen väcker inte bara ett stort medialt intresse utan också frustration och ilska.
Jag var förbannad. Det här var det värsta som har hänt mig. Alltså. Man kommer aldrig förbi det där.
Och än idag kvarstår många frågetecken.
Vad hade du velat veta idag kring den här stölden som du inte vet?
Jag skulle helst vilja veta varför i hela friden de gjorde det där och vilka det var som hade ett intresse av att ta den.
I den här dokumentärserien söker vi svaren på de frågorna.
Men var det du som tog den?
Vi kan ses och prata om saker. Kanske jag var där.
Du var där.
Och vi kommer längre i vårt sökande än vad vi först trott.
Ja, men grymt. Vi hörs nästa vecka.
Du lyssnar på podcasten Motiv om kuppen mot Silverbibeln.
Ett 30-tal poliser jagar just nu de båda män som tidigare idag stal delar av Silverbibeln vid en tårgaskupp mot universitetet.
Tjuvarna hade kunnat gripas på bar gärning om inte larmet hängt sig under de första kritiska minuterna.
Om kuppen mot Silverbibeln var ett beställningsjobb vet polisen inte. Om rånarna vet polisen bara att en var lång och ljus och den andra mörk och kort.
Det är ju Silverbibeln, säger han. Alltså, det här är jättestort.
Man kan inte tänka sig att det finns ett rimligt motiv för att göra detta.
Kuppen mot Silverbibeln är en dokumentärserie i 4 delar om en mystisk kulturstöld under 90-talet. Reporter är Ebba Adsenius.
Och det är liksom som en film som snurrar in i huvudet på en när man tänker på det. Det är ju det. Men det är något som jag kanske också förtränger någonstans. Liksom jag känner att, liksom att jag kanske hemskt gärna vill gräva i det heller. Och jag tror att hade du frågat mig för 10 år sedan om jag vill ställa upp en intervju så är jag inte helt säker på att jag vill att göra det då.
En av de första personer jag träffar under arbetet med den här dokumentären kallar vi Monica. Under 90-talet är hon en av många studenter i Uppsala. Och en onsdagsmorgon, den 5 april år 1995, ska hon och en av hennes studiekamrater gå till universitetsbiblioteket för att plugga till en tenta i ekonomisk historia.
Vi kom ju alltid precis när Carolina öppnade och sådär för att få bra plats.
Universitetsbiblioteket, Carolina Rediviva, är en stor, ljus, pampig 1800-talsbyggnad belägen högst upp i Carolinabacken, mitt emellan Uppsala domkyrka och Uppsala slott. Och just den här morgonen har personalen på biblioteket som av en slump ett säkerhetsmöte där de bland annat diskuterar säkerhetsfrågor som rör bibliotekets styrbaraste föremål, Silverbibeln. Vad de inte vet då är att 2 män samtidigt gör sig redo för att stjäla just det föremålet. Det här vet heller inte Monica om då hon slår sig ner i en av läsesalarna tillsammans med sin vän.
Sen så bestämde vi oss för att vi skulle ut och äta våra mackor.
När klockan är 12.45 går de till sina klädskåp och sätter sig sen på en bänk i entrén för att äta lunch.
Och det var kåval precis i samtidigt, så det var jättemycket folk i entrén som ändå var ganska stor.
När man går in i byggnaden kommer man först in i en liten inglasad foajé. Därefter ligger entrén som denna dag är full med studenter. Direkt till höger finns bibliotekets visningssal och för att komma in där behöver man passera en glasdörr. Under dagtid står dörren öppen och vem som helst kan besöka utställningen utan föranmälning.
Och vi stod där och jag hör då hur någon liksom bankar och sådär, liksom, som att det var några hantverkare eller någonting sånt. Och det, liksom, det väckte min nyfikenhet. Så det var en glasdörr, så jag gick in och tittade där.
Längst fram till vänster, inuti en monter, ligger Silverbibeln. Utställningsmontern är i trä och uppbyggd som en kub. Och som lock på montern ligger en skiva i laminatglas.
Och då ser jag hur det är en man som står med en hammare och slår mot glasmontern.
Monica blir nu vittne till en händelse som kommer prägla många människors liv och inte minst hennes. Hon ser en man som just vid det här tillfället är omaskerad. Han är blond, har en parsliknande frisyr och slår frenetiskt med en hammare mot Silverbibelns monter.
Och samtidigt kommer det emot mig en annan kille.
Den andra killen som nu kommer mot henne är mörkhårig, har på sig en svart skinnjacka och håller något i handen.
Som jag uppfattar som ett pistolliknande föremål. Och säger, gå ut härifrån, du har inte här att göra. Eller liksom, han vill inte att jag skulle vara där. Och jag blir liksom ganska rädd. Men jag förstår ju att de håller på att stjäla silverbibeln då. Så jag vänder och vet att det finns en vaktkur längre bort på vänster sida. Och under tiden jag springer till den här vakten så var jag ju faktiskt beredd på att han skulle skjuta mig i ryggen.
I ett försök att förhindra stölden av silverbibeln, vars ursprungliga namn är Codex Argentus, springer Monica fram till vaktkuren och utbrister.
De stjäl Codex Argentus. Och jag ser killen handla och tittar bara på mig som att men du är inte riktigt klok i huvudet så här liksom, som att jag inte var riktigt liksom normal. Så då tänker jag men då måste jag liksom försöka att stoppa de här då liksom, för han verkar liksom inte vara hemma överhuvudtaget. Så då springer jag tillbaks mot dem igen. Men då har de kommit liksom till ytterdörren då, till entrén då, och ska gå ut därifrån. Och jag märker liksom folk kommer och går in och tycks liksom inte reflektera liksom över vad som händer. Men jag ser ju precis att det är de här killarna ju.
I det här skedet är männen maskerade. Och nu står de bara en halv meter från Monica.
Och då ser de mig. Den killen då som hade slagit sönder montern, han hade liksom en attachéväska under armen. Och den andra killen, han har någon typ av sprayflaska i handen. Och jag ser hur han liksom höjer upp den och liksom sprayar. Och då blev jag väldigt rädd, för jag tror liksom, då hade precis den här stora sarinattacken hänt i Tokyos tunnelbana.
Bara några dagar tidigare har 13 personer dödats och flera tusen människor skadats i en terrorattack i Tokyos tunnelbana.
Direkt var liksom, åh nej, han kanske sprayar sarin. Jag var ju jätterädd, för jag såg ju att de visste vad de gjorde. De ställde sig och sprayade ganska så högt över huvudet, började de ju att spraya utifrån sig själva och höll den iväg sådär rejält och liksom gjorde sådana rörelser fram och tillbaka, liksom som att det skulle sprida sig och att folk skulle hålla avstånd för dem.
Ja, vi var ju färdiga före lunch med det där mötet. Och efter lunch, då inträffade ju det som sen kom att prägla dagen och många dagar.
Klockan är nu strax efter 1 på dagen. Säkerhetsmötet för bibliotekets anställda har nyligen avslutats och första bibliotekarien, tillika bibliotekets säkerhetschef, Lars Munkhammar, får nu ett telefonsamtal. Det är en kollega som sitter i specialassessalen som ringer.
Och säger att någon som har kommit in där har sagt att det luktar tårgas i förhallen. Du borde gå dit och kolla vad det är för någonting. Ja, jag sticker ju naturligtvis dit.
Lars tar hissen ner till entréplan och när han kommer dit möts han av en frän lukt.
Det stickande alltså, det ska ju göra ögonen obrukbara.
Och entrén, som tidigare under dagen varit full med folk, är nu plötsligt ganska tom.
Och det är lite kallt också för att stora porten står på glänt helt och hållet. Och det är ju inte vanligt.
Lars går fram till dörren och innanför den till höger ligger en lite böjd och rostig snickarhammare.
Ja, jag tänker inte mycket på det. Det kunde ju hända ibland att man har gjort något ingrepp på byggnaden och sådär. Men då går jag till receptionen som finns i en kur i förhallen. Och jag frågar honom, jo, det har varit en tårgasattack. Och han har tryckt på knappen för överfallslarmet. Och han tycker att vi ska gå och titta i utställningssalen och det gör vi.
Lars och hans kollega går in i visningssalen. Och där ser de en sönderslagen monter.
Och tittar man ner så ser man att den är tom på det som har funnits där förut. Och det är, då blir det lite kortslutning i huvudet. Det är en så osannolik sak alltså. Det, man kan inte tänka sig att någon skulle kunna omsätta detta i pengar. Man kan inte tänka sig att det finns ett rimligt motiv för att göra detta.
Ungefär en kvart tidigare har SOS fått larm om tårgasutsläpp. Och strax därpå har även ett överfallslarm inkommit till Securitas.
Och då hör jag sirener i Slottsbacken på väg upp mot Carolina. Då tänker jag att ja, men då är polisen på väg.
Samtidigt springer Lars upp till kollegan och överbibliotekarien, Thomas Tottis arbetsrum.
Tack och lov så är han på sitt rum. Och jag säger då att man har brutit sig in i silverbibelmonten och tagit det som är där. Han ser inte särskilt road ut. Han tycker sig inte ha tid med sådana plumpa skämt. Så att jag har ett visst besvär med att övertyga honom om att vi måste gå ner tillsammans och titta. Och så gör vi det. Ja, och då när vi kommer ner där så... Ja, då kommer ju också brandkåren dit. Inte polisen först som man skulle kunna tänka sig, men de har ju...
Och då kommer ambulans också ju. Då ser ju de att jag är ganska medtagen av den här tårgasen i alla fall. Så jag fick en plastpåse att andas i.
Monica fick svårt att andas av tårgasen och satte sig ner på en bänk för att invänta hjälp. Och när ambulansen väl kommer berättar Monica vad det är som har hänt. Att det är en stöld som har skett.
Och då kom jag ihåg det som att de tyckte att det var... Jaha, är det det som händer? Men vi fick ju reda på att det var liksom tårgasolycka här. Att någon hade spärt tårgas där. Och då kom polisen fram till mig och sa, men stämmer jag? Så de stal silverbibeln. Okej, okay. Och då går de in. Och då ser de ju sen att silverbibeln är borta. Och jag minns när jag var där i ambulans och tänkte, men vilka amatörer liksom, ser de först nu? Liksom. Polisen skulle ha kommit först egentligen. Ja, det var speciellt. Det var det.
När första polispatrullen anlände till universitetsbiblioteket Carolina Rediviva har ett 50-tal personer samlats utanför huvudentrén. Strax efter den första patrullen anländer den till och i samband med det börjar man spärra av områden utanför och inuti byggnaden. Samtidigt förbereder sig kriminaltekniker för att åka till platsen.
Så när vi sätter oss i våran teknikerbuss, då har inte vi en aning om vad som har skett där uppe, utan det är ett gaslarm.
Vi hör en av tre kriminaltekniker som först beordras till biblioteket, Bengt.
När vi kommer dit så då får vi ju... Ja, det är ju väldigt kaos. Det är väldigt mycket folk i den här foajén till universitetsbiblioteket. Jättemycket folk. Alla irrar omkring och det är studenter, det är ansvariga, det är säkerhetsfolk från universitetet och där blir vi då påvisade att det ligger en hammare precis innanför entrédörren. Och sen blir vi också påvisade då att någon har stulit den här silverbibeln. Nej, men det förstod jag väl att det här är någonting som kommer att bli jättestort.
Bengt får veta att gärningsmännen, som av vittnen uppfattats som unga och atletiska, sprungit ut genom entrén och sen i riktning mot parken som ligger precis i anslutning till biblioteket. Men i entrén är det svårt att göra en kriminalteknisk undersökning.
Jag vet inte hur många personer som vistas där och alla sprang omkring och var mer eller mindre nervösa. Så fanns det några spår där så var det ju redan förstört. Däremot i det här rummet, där var det ju tomt då. I det här.
Medan förhör hålls med vittnen påbörjas den tekniska platsundersökningen i visningssalen.
Det här blir ju ganska svårt eftersom Det här är inget utrymme som är stängt, utan det här är alltså öppet. Vem som helst kan komma in här och betrakta den här silverbibeln. Så det fanns ju massor med skospår. Så jag kommer ihåg att vi koncentrerade oss på vad kanske 1,5 meter eller kanske var 2 meter runt om den här montern. På ena sidan kommer jag ihåg, där hängde det typ ett skinn. Och uppenbart hade det här legat över montern. Man ville inte att dagsljus och så skulle nå de här känsliga bladen. Så att skulle man betrakta silverbibeln så var man tvungen att lyfta på det här skynket. Men där har man ju uppenbarligen börjat bearbeta glaset då, med det här skinnet på. Och där kunde vi se att det var ett antal slag som såg ut i storlek som en hammarslag. Så att den här hammaren, den hade vi naturligtvis tagit om hand i tidigt skede, för den hörde ju inte till miljön ute i foajén. Där kunde vi så småningom konstatera att det är ju hammars diameter var ju, det är ju den som vi använde. Så den hammaren blev ju jätteintressant.
Medan kriminalteknikerna undersökt visningssalen har entrén hunnit fyllas med ännu mera folk, och inte minst av journalister.
I gardindelningen såg man liksom ögon och man hörde nästan smattret mot glaset där. Så, och då förstod vi ju att det här är ju massmedialt, väldigt, väldigt intressant. Alltså, det var alltså journalister med sina kameror som slog i sin objektiv i det här glaset.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Att den mediala uppståndelsen blir stor är inget som förvånar säkerhetschefen Lars. Silverbibeln är nämligen känd över hela världen.
Den har ju ett kulturhistoriskt värde som inte går att sätta prislapp på i pengar.
Handskriften är den absolut främsta källan till vad vi vet om det numera utdöda språket gotiska.
Den är skriven för en hovmiljö, tänker man sig. Det är purpurfärgat pergament och det är skrivet med silverskrift. Därav namnet Silverbibeln.
Lars, som skrivit böcker om Silverbibeln, berättar att den trots sitt namn inte är en fullständig bibel, utan en nedteckning av de 4 evangelierna. Den skrevs i Italien i början av 500-talet och togs av Sverige från Prag i slutet av 30-åriga kriget. Av de ursprungliga 336 bladen återstår bara 188, varav ett finns i Tyskland. Resten av bladen har sedan 1669 tillhört Uppsala universitet, och i samband med det fick den sina pampiga silverpärmar.
Stölden av silverbibeln gav ju genklang över hela världen. Alltså jag pratade ju med amerikanska FBI då, va, och vi hade ju kontakter med andra poliskårer då i Europa. Och det här är en mycket, mycket större sak än en liksom stöld av en bok vilken som helst. Va.
Vi har Lars Nylén, som under den här tiden är länspolismästare i Uppsala.
För mig så stod det ju klart att det här var en sensationell stöld. Så det gäller att dra igång det här på största allvar och med full kraft.
När länspolismästaren fått veta vad som hänt åker han omedelbart till biblioteket. Där möter han studenter, personal och landshövdingen. I utställningsmonten låg endast silverpärman och ett dubbelblad ovanpå en attrapp. Resten av pergamentbladen förvaras i ett hemligt rum. Lars Nylén och bibliotekets handskriftschef går iväg för att kontrollera så att inte resten av bladen i det hemliga rummet också är stulna. Det visade sig att de inte är.
I själva verket då så handlar det om ett utställt pergamentblad, ett uppslag ur silverbibeln plus omslaget, pärmarna till silverbibeln.
Trots att det inte är hela silverbibeln som är stulen är Lars Nylén bestämd om att ärendet ska få högsta prioritet.
Det här måste vi måste satsa på det här, och vi måste också gå ut och tala om att det här är något som är fullständigt omöjligt att sälja på marknaden. Alla som överhuvudtaget har någon kunskap om kulturskatter i världen skulle ju omedelbart konstatera att det här kan inte ha åtkomts på ett korrekt lagligt sätt, utan man skulle omedelbart bli misstänkt för häleri, eller att man då har fått fingrarna i den kriminella syltburken.
Så i ett tidigt skede beslutar universitetet i samråd med polisen om att man ska gå ut med en belöning på 100 000 kronor till den som kan ge avgörande tips.
Och det låter inte så mycket idag, 100 000 kronor, men det var lite mer pengar på den tiden.
Universitetets säkerhetschef Pelle Ölund har precis ätit lunch denna onsdag och kommit tillbaka till jobbet när han nås av den för honom ofattbara nyheten.
Och när jag kommer upp där så säger en av mina medarbetare: de har stulit silverbibeln! Och jag blev ju alldeles förstummad och maktlös, kände jag mig. Antingen var de fruktansvärt välutbildade och motiverade och duktiga, eller så hade de alltså tagit preparat som gjorde att de vågade göra det här. Och jag skulle ju tro att de verkligen var påverkade när de gjorde det här på ett sånt sätt så att de klarade av det. För att en normal människa skulle inte våga gå in och göra en sån här sak. Det är klart, det här var en magnifik stöld så tillvida att det dröjde inte länge innan hela Europa kände till den här stölden. Även andra länder utanför Europa gick man ut och meddelade att silverbibeln var stulen. Så det var en spektakulär händelse.
Och det dröjer inte länge innan det blir medialt känt att larmet i montern inte har fungerat som det ska.
Det fanns ett schysst larm i montern, men där hände ingenting. Och då kan man fråga sig varför blev det så? För det var testat ett antal gånger innan och det funkar bra, men nu funkar det inte. Så att när man i paranoian så tänker man att det var manipulerat.
Självfallet då så ordnar vi med rikslarm, men också kontakter med polisverksamheten internationellt.
Klockan 3 på eftermiddagen utfärdas rikslarm. Det är ett larm som skickas ut av polisen vid särskilt svåra brott, såsom väpnade rån, mord eller när farliga personer har rymt från fängelset. Under eftermiddagen tar sig kriminalteknikerna till larmrummet. Men i det här skedet kan man inte fastställa vad felet är. Man beslutar om att göra en noggrann kriminalteknisk undersökning dagen därpå. Länspolismästaren återvänder till polishuset på Salagatan 18. Och där börjar han och hans kollegor diskutera vilka typer av motiv som kan tänkas ligga bakom stölden. Vi hör länspolismästaren Lars Nylén.
Det är ju väl känt då att artnapping, att stöld för att sälja tillbaka, det är ju ganska vanligt då när det gäller välkända konstföremål, framförallt då tavlor. När det gäller silverbibeln så kunde man ju omedelbart också tänka sig andra motiv, därför att den är ju så pass känd och den har en sån position så att bara att stjäla den då för stjälandets skull skulle ju kunna ge det man kallar för herostratisk ryktbarhet, alltså att gå till historien då som att jag stal silverbibeln och sen var det liksom ingenting mera med det. Sen hade vi också en tanke om att det här skulle kunna vara en del i ett rollspel. För det var vanligt att man höll på med rollspel. Man skulle göra olika saker och visa då vad man kunde och inte kunde. Vi var ju naturligtvis rädda för att det här skulle kunna ha varit en beställning från någon i utlandet då som av en eller andra skälet ville få tillgång till de här silverbibelbladen.
Klockan 17.00 håller polisen en presskonferens och en av dem som befinner sig där i vimlet av journalister och fotografer är bibliotekets säkerhetschef Lars Munkhammar.
Nu hade de ju lagt på ett väldigt tryck och uppgraderat den här insatsen till något som de kallar för spaningsmord. Man hade ju ingen aning om vad som hade hänt. Vilken typ av kupp det här var. Vilken typ av människor som hade gjort den. Tankarna surrade i huvudet. Jag var nog mest skärrad egentligen.
Efter presskonferensen tar sig Lars Munkhammar hem. Och tankarna fortsätter där att surra.
Då är hjärnan överlastad alltså för mig. Och jag kommer hem lite för sent. Men det är ju naturligt. Men jag är liksom, jag är så utkvasad av allt det här.
Och samma kväll sänder ABC-nytt ett inslag där han själv intervjuas om det som numera kallas tårgaskuppen.
God kväll. Ett 30-tal poliser jagar just nu de båda män som tidigare idag stal delar av silverbibeln.
Att ställa ut saker, det är ju att ta en kalkylerad risk. Och nu har ju just den här möjligheten verkat ganska osannolik, även om vi vet ju att den har funnits. Men det är ändå ju naturligtvis...
Jag är så på högvarv att jag inser till slut att jag kommer inte att få någon sömn i natt. Och jag hittar längst inne i ett skafferi en liten slatt gin. Och jag tänkte, det här, jag tar inte en sömntablett för att jag då vaknar jag till morgonbitti. Då är jag för trött. Jag tar det här och så går jag lägger mig. Och det gjorde jag också.
Samtidigt som Lars tar sig en liten stänkare tillbringar vittnet Monica natten på Akademiska sjukhuset.
Ja, då gjorde en undersökning som jag kommer ihåg det. Och jag fick stanna där över natten. Jag var ju ganska chockad efter det här. Såg ganska dåligt den där natten. Jag visste liksom inte vad det här var för typ av människor egentligen, så jag var lite rädd liksom att de kanske skulle ha känt igen mig och, vad ska man säga, fobitankar, eller man trodde liksom att de skulle kanske kunna komma ihåg vem man är och kanske känna igen en på stan och så. Sen på morgonen så skrevs jag ut och då fick jag komma hem och då fick min kompis komma dit med andra kläder till mig.
Monica skrivs ut och Lars Munkhammar vaknar med en citat fruktansvärd migrän. Men trots det finns inget annat val än att snabbt ta sig tillbaka till jobbet.
Och då går jag genast upp till Thomas Totti och han sa, du får ta det här. Ja, vadå, sa jag. Jo, då ligger telefonluren på hans bord. De har ringt, det är om det här silverbibeln, sa han. Och så gick han iväg och jag lyfte luren och då kom jag in i direktsändning i ett norskt radioprogram som heter Morgon Norge. Och det var ju en skräck alltså, och dessutom med denna migrän. Så att det var så, ja, det var verkligen absurt.
Senare under förmiddagen gör man en noggrann teknisk undersökning av larmet. Där deltar Lars Munkhammar, en servicetekniker på Securitas och två kriminaltekniker. Vi hör kriminalteknikern Bengt.
Då gjorde vi en test av de olika larmfunktionerna och även då det batteribackup-system som kopplas in då, om det är ett nätbortfall. Alla testerna som vi gjorde då, det har ju då utfört utan anmärkning.
Larmet i montern fungerade, men hade av någon teknisk anledning hakat upp sig och inte skickats vidare till larmcentralen. Man kan så gott som avfärda misstanken om att larmet varit manipulerat. Och man kan snart konstatera att det krävts mellan 8-9 hammarslag för att krossa montern. Och det kanske säger något om gärningsmännen.
Det kan ju tyckas att den här stölden är lite amatörmässig då på det sättet att man kommer med en hammare och ska liksom slå sönder den där montern. Och det finns ju en risk om man börjar slå på en monter där det ligger ett värdefullt föremål att man slår sönder föremålet. Då. Sen då att ibland då genomför man ju såna här konststölder då när det är väldigt lite folk. Men samtidigt är det ju så att mycket folk kan vara en tillgång då på det sättet att det är lätt att försvinna bland många. Det där kan ju tyckas då vara lite amatörmässigt, men samtidigt då så, ja, det är svårt att säga hur de har resonerat då.
Om det rör sig om amatörer har den som slagit sönder montern åtminstone varit noggrann med att inte lämna efter sig några fingeravtryck. För några sådana hittas inte. Polisarbetet fortgår och det enda man vet om gärningsmännen i det här skedet är att de varit unga, sprungit ut ur entrén och sen fortsatt genom parken. Förmodligen till en parkeringsplats vid Kemikum.
Och som jag kommer ihåg det då så fanns där en bil, en vit bil som någon hade sett och som de möjligen flydde med. Det är lite osäkra uppgifter i det momentet då.
I det här stadiet är det mycket som är lite osäkra uppgifter. Men när universitetets belöning om 100 000 kronor sprids i tidningarna och programmet Efterlyst tar upp händelsen, börja tipsen strömma in.
Jag har en allvarlig anmälan mot en man boende i Uppsala stad. Han är med i någon form av satanistisk grupp i Uppsala.
Det är samma person som blev skjuten i benet av polisen för några år sedan.
Han är helt sexfixerad och kopplar flera damer åt
gången. Alltså jag klurar. Jag tror att det är någon som har tillgång till kemikalisk utrustning eller precis köpt något sånt där.
Så det var inblandad i tre konststölder.
Alltså för att smälta ner den, du menar?
En tavla för samariten, något konstverk från akademiska och...
Han läser trollrams och satansvers och som hon tror på sätter skräck i många. Flera familjer är sur.
Jag har en bra idé som kallas något silverbiven. Den hobbydäckare är det. Roffe Johansson heter han.
Jag hörde förresten talas om att universitetet ska gå ut med en lönesumma på 100 000 kronor. Stämmer det?
Tipsen som kommer in leder ingenstans och det står ganska stilla i polisutredningen. Men så bestämmer man sig för att utse universitetets säkerhetschef, Pelle Ölund, till kontaktperson.
Ja, sen lugnade ner sig lite grann. De insåg att man kanske skulle då, tänka efter lite grann och försöka jobba lite mer schematiskt här. Och då såg man till att jag blev kontaktman med polisen.
Vi räknade med att det ganska snart skulle börja surra om stölden så att säga, i den undre världen. Och då gäller det att ha öron och ögon öppna.
Och snart inkommer ett tips till säkerhetschefen Pelle som visar sig vara intressant.
Hallå, hej. Ett för universitetet intressant föremål finns på Stockholms centralstation. I en förvaringsbox en trappa ner, nummer 198.
Radio Uppland här igen, Per Alton heter jag. Ska bara bryta sporten helt kort för att återigen berätta att de stulna delarna av Silverbibeln i Uppsala har kommit till rätta.
Silverbibeln dyker under mystiska omständigheter upp igen och till allas glädje. Men frågorna kvarstår. Vilka tog den? Och varför?
Men det är klart att man vill ju se någon skyldig också.
Ja, det är ju en stöld att klara upp vem var gärningsmännen och hur hade det här gått till?
Det sa vi misstänkte att det här är liksom tårgas och bultsax och silverbibel, det här är något skumt liksom.
Som vi brukar säga, det är snutnäsan som sa det, att det här är någonting som är fel.
Du har lyssnat på den första av fyra delar om kuppen mot silverbibeln. Av hänsyn har vissa namn ändrats. Mitt namn är Ebba Senius, producent Nils Bergman, ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.